sedan drygt 15 år tillbaka, där jag också jobbar 75% på vårdcentralen i Örkelljunga som distriktsläkare. Och så jobbar jag 20% som missionslärare i Göteborg på församlingsfakulteten. Vi ska se om vi lyckas visa. Jag har några bilder. De är inte liksom avgörande så, men det är för att det kanske är lite lättare att följa med. Framförallt är det texterna jag kommer läsa som kommer upp här på väggen. Men det kan vara en hjälp. Vi hoppas det funkar. Jag berättade här innan att sist jag stod här med dator i den här talarstolen så tappade jag datorn när jag skulle gå ner så att den sprack. Men jag har en ny dator så att jag hoppas det ska gå bra. Vi ber kort. Tack kära Herre för att vi får vara här och att vi får vara här tillsammans med dig. Vi ber att du ska komma med din ande och visa oss mer om vem du är, vilka vi är och varför vi behöver dig. Vi ber i Jesu namn. Amen. Nära Jesus är ju temat. Det står på båda sidor här nu om tavlan i mitten. Nära Jesus. Och nära Jesus i förlåtelsen ska jag tala om här ikväll. Men liksom bara för att komma in på banan och lite hur jag tänkte när jag började tänka kring det här med nära Jesus. Som student så bodde jag i Göteborg på Gullheden, en stadsdel där. Ett par år så bodde jag i ett sånt här jättehus, bananformat hyreshus på Dr. Forselius backe. Och där stod min säng intill väggen i mitt rum. Och så vet jag att jag ibland tänkte, vem finns på andra sidan väggen? Kanske finns där en annan säng i en annan lägenhet med någon som också försöker somna. Kanske bara 30-40 centimeter bort från mig. Men jag visste inte om det var så, jag visste inte vem. Han eller hon gick upp i en annan trappuppgång och som student så deltog jag kanske inte i så mycket grannaktiviteter så att jag liksom lärde känna alla som bodde i det här huset. Men tänk att man kan vara så nära någon annan utan att veta om det eller utan att veta vem det är. Nära Jesus. Vem är nära Jesus? Ja, han är inte långt borta från någon. Inte någon av oss, men inte heller någon annan människa. Aposteln Paulus, när han predikade i Aten på det som heter Areopagen, eller hette Areopagen, så sa han, och det står i Apostlagärningarna 17, vers 27 och 28. Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Det här sa han när han försökte presentera den kristna tron för människor som inte hade en aning. Men som i många bemärkelser var sökande och ville ha kunskap. Och han säger att det finns en närhet till Jesus. Det finns en närhet till Gud som är på något sätt omedelbar för alla människor och för allt skapat. För Gud är den som uppehåller allt och som får allting att fungera, som får livet att fortsätta. Utan Gud skulle allt braka samman och upphöra. Så ingen människa är långt borta från Gud. Men sen kan man också tala om att det finns ett avstånd. Och det är också rätt att göra det. Den där väggen mellan mig och grannen i hyreshuset, den var ju verklig. Och svårforcerad. En vägg, ett avstånd. Och så är det mellan oss och Gud, som gör att vi inte alltid upplever hans närhet. Inte alltid ser att Jesus är nära. Ja, för en del kanske inte ens vet att han finns. Den här väggen, den kan vi uppleva och beskriva på olika sätt. Någon tänker att den är självuppbyggd. Det är jag som har skapat avståndet mellan mig och en eventuell gud. Och samma sak för andra. Det är de som har skapat avståndet. Någon annan tänker att förklaringen är till den här isoleringen, till den brutna relationen, till lidande i allmänhet, beror på andra människor. Någon eller några har förstört för mig. Jag är drabbad. Ytterligare andra tänker att det är bara sån världen är. Fundera kanske inte så mycket på orsaker och på eventuell skuld och så vidare. Det är bara att acceptera att världen ser ut som den gör. Och Bibeln beskriver också det här avståndet, den här väggen, på olika sätt. Men beskrivningarna, de tar sin utgångspunkt i att människan är den som har tagit ett steg bort från Gud. Människan har velat frigöra sig från beroendet av Gud, av skaparen. Men just den frigörelsen, eller försöket till frigörelse, har bjudit in allt det som förstör, som sliter sönder, som trycker ner, som skadar förtroenden och relationer. Har skapat utrymme för att någonting kommer in mellan människa och Gud. Nära Gud, där finns och flödar livet. Nära Gud, där finns det goda. Och varje steg bort från honom, varje steg bort från källan, gör att livet blir sämre, går sämre på alla plan. Och Bibeln beskriver också Guds handlingsplan för att riva ner den här väggen, för att visa sig, för att visa sin närhet, sin kärlek på många olika sätt. Men jag tänkte vi läser några verser från Paulus i hans brev, i brevet till Efesierna, till de kristna i Efesus. Från Efesierbrevet 2, jag läser från vers 11. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var födda som hedningar och kallades oomskurna på grund av dem, oomskurna av dem som kallar sig omskurna, med den omskärelse som görs på kroppen av människohand. På den tiden var ni utan Kristus, utestängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan Gud i världen. Men nu, genom Jesus Kristus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår frid, han som har gjort dem två till ett och rivit skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra dem båda till en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han försona dem båda med Gud i en enda kropp genom korset där han dödade fiendskapen. Här beskriver Paulus avståndet mellan människor och mer specifikt mellan Israels folk och hedningarna, icke-israeliterna. Och där gränsen var så tydlig att man kunde beskriva den som en vägg, som en skiljemur, skriver han. Men det här gäller också förhållandet mellan Gud och mänskligheten. Ni som tidigare var långt borta har kommit nära genom Kristi blod. Guds handlingsplan för att riva väggen har ett namn. Den heter Jesus. Försoning, helande, närhet för alla människor vanns i och genom korset där han dödade fiendskapen. Vi, du och jag och alla människor får komma Gud nära i det som hände på korset och i dess följd i förlåtelsen. Nära Jesus i förlåtelsen. Om vi ska säga något om förlåtelsens förutsättningar, så är det som jag sa, det är någonting som finns på korset. Och där på korset, i den historiska händelsen, så blir förutsättningarna tydliga. Så låt oss gå till korset och till berättelsen om Jesus på korset för att se vad vi där kan lära om förlåtelsen. Jag läser från från Lukas 22. Det blir mest Lukas. Jag kommer ösa mest från Lukas idag och imorgon. Det blir en del annat också, men mest Lukas. Lukas 23 från vers 32. Två andra brottslingar fördes ut också för att avrättas tillsammans med honom. Och när de kom till den plats som kallades dödskallen korsfäste de honom och brottslingarna där. Den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. Men Jesus sa, far förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och de delar hans kläder mellan sig och kastar lott om dem. Alltså där vid Jesu kors. Så fanns en del människor som hade valt att följa honom dit. Det står att det var många människor som gjorde det. Men det fanns också många som var där utan att veta vem han var. Vem han verkligen var. De var tvingade dit. Det gäller soldaterna som korsfäste honom. De som fysiskt spikade honom på korset och reste det. Och sen delade hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. De var där för att det var deras order den dagen. Det gällde ju också de båda brottslingarna. De var dömda liksom han. De var skyldiga till skillnad mot honom. Men de hade ju inte heller valt att komma dit den dagen. Soldaterna och brottslingarna, de var där ofrivilligt på Golgata. De kom nära Jesus och nära Jesu kors. Och ett av Jesu sju ord på korset, man brukar ju säga att det är sju ord på korset, handlar ju uttryckligen om förlåtelsen. Far förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det säger han över dem som korsfäster honom och medverkar till det. Och över domarna och över alla. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det här ordet visar oss, lär oss att förlåtelse måste inte innebära att man ens känner till sin skuld. Att man är medveten om att man har gjort eller gör fel. Det är just det Jesus säger. Förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Förlåtelsen gäller alla, också de som inte har det vi med ett gammalt ord kallar syndakännedom. Den gäller de som inte plågas av sin synd. Det gäller de som inte vet att det är synden som plågar dem. Förlåtelsen gäller dig. Även om du känner Jesus, lever nära Jesus, så kan det vara så att du oroas över någon synd. Att du kanske har någon omedveten synd som du inte känner till eller inte har sett. Kanske går du med en känsla av att jag har missat något som Herren kallar mig att göra. Och det är ju en synd. Eller så är det något annat som skaver. Kan du bekänna det du inte ens vet om eller minns? Ja, det kan man faktiskt. I en gammal aftonbön så läser vi eller sjunger vi: Gud, förlåt mig allt vad jag syndat mot dig denna dag. Det jag vet och inte vet, käre Gud, förlåt mig det. Eller som i en sång som vi ska sjunga sen. Den synd som än ej är begråten, den synd som ännu håller dig, den är av Herren Gud förlåten och kan ej mer fördöma dig. Jesu första ord på korset lär oss att synden behöver inte vara medveten eller känd för att vara täckt av Jesu verk och förlåtelse. Men det finns förstås mer att ta in från korsfästelsescenen. Mer om förlåtelsen. Jag läser vidare. Jag hoppar ett par verser till vers 39. Lukas 23, 39. En av brottslingarna som var upphängda där hånade honom och sa: Är inte du Messias? Fräls då dig själv och också oss. Men den andra tillrättavisade honom och sa: Fruktar du inte ens Gud, du som är under samma dom? Vår dom är rättvis. Vi får vad vi förtjänar för det vi gjort, men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: jag säger dig sanningen, idag ska du vara med mig i paradiset. Det är svårt att föreställa sig en värre situation än att vara korsfäst och vänta på döden. Att veta att döden är nära ger många gånger perspektiv på livet som har passerat. I mitt arbete på vårdcentralen hemma som distriktsläkare så får jag ibland finnas med när människor närmar sig döden. Oftast på Södergården eller på Tallgården, något av äldreboendena. Och min roll där är ju läkarens. Mot livets slut så handlar det om att lindra, trösta, förklara vad det är som händer. Och både hos den som är döende och hos anhöriga så är det ofta så att slutet på något sätt ger en förstärkt bild av hur livet har varit. Inte alltid, men ganska ofta, förvånansvärt ofta. Någon fylls av tacksamhet, av lugn, av en längtan att relationer ska vara uppklarade. Medan andra är upprörda på gränsen till bittra och fyllda av oförlöst sorg. Det är inte enkelt att leva. Och det är inte enkelt att dö. Och när döden närmar sig så är det inte ovanligt att det på något sätt blir ett koncentrat av det liv man har levt. De båda brottslingarna som korsfäste tillsammans med Jesus står för två helt olika attityder. En är oförsonlig, bitter, fortsatt ett offer för som vill att någon annan löser den svåra situationen. Men den andra är ångerfull. Vi får vad vi förtjänar. Och ledsen över att oskyldiga drabbas. Han har inte gjort något ont. Och han säger: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Brottslingen visste att allt var förbi. Han erkände sig skyldig. Men han kunde inte längre göra någonting för att ställa saker till rätta. Han kunde inte göra någonting för att göra sig värd förlåtelse eller nåd. Och Jesus svar till honom lär oss något oerhört viktigt om Guds förlåtelse. Inte heller du kan göra någonting för att förtjäna Guds förlåtelse. Den är en Guds gåva genom Jesus Kristus. Det här är svårt för oss. Det är underbart, men det är också svårt. För vi vill väldigt gärna förtjäna. Chefer älskar i dessa tider att förklara att någon har gått på en välförtjänt semester. Efter ett jobbigt arbetsår så går ni nu på en välförtjänt semester. Det ska förstås låta uppmuntrande, bra jobbat. Men jag gillar det inte. För semestern är lagstadgad, en rättighet, och den förtjänas inte. Den är inte en belöning. Chefen kan inte säga till mig att jag tycker att du har varit lite slapp i år. Du får ingen semester. Nej, jag har inte förtjänat den. Jag får den. Ingen behöver liksom utvärdera om jag är värd min semester eller inte. Guds förlåtelse är inte lagstadgad, inte en rättighet. Men den är inte heller välförtjänt eller en belöning. Den är en gåva given till mig och till dig och till varje människa som vi inte kan göra någonting för att förtjäna. Vi kan inte försona skulden. Vi kan inte förminska synden. Lika lite som rövaren på korset kan du medverka till försoningen eller förlåtelsen. Lika mycket som rövaren på korset får du ta emot den av Jesus själv i löftet. Idag ska du vara med mig i paradiset. Förlåtelsens förutsättningar. vi fortsätter. Mina äldre barn, de tre äldre syskonen, de har, jag vet inte, Betty kanske också med, de har en sms-grupp för samordning av en del saker. Och någon av dem suckade här lite grann nyligen, för att första halvåret i vår familj så är det ganska många firningstillfällen. Först fyller jag år och sen fyller Maggan år och sen är det mors dag och så fyller Jeremia år och nu här i veckan som gick, denna veckan, så fyllde Betty år och så har det varit en student och så har det varit, ja. Och så liksom, de har behövt samordna ganska mycket presenter. Lyckats bra också, bra, jag gillar presenter. Och ska man köpa presenter så underlättar det förstås om det finns en önskelista. Eller åtminstone en önskning. Det gör saken lättare. Och visst blir man glad när man får något som man har önskat sig. Det blir jag i alla fall. Som sagt, jag gillar presenter. Det är ett av mina kärleksspråk med gåvor. Man blir glad om man får något som man har önskat sig. Men ännu mer glad blir jag om jag får något som jag inte ens visste att jag önskar mig. En riktig överraskning och samtidigt något som fyller en verklig längtan, ett behov hos mig. Och ett sånt behov, sådana behov kan ju vara både materiella eller relationella eller emotionella. För människan är en behovsvarelse. I mitten på 1900-talet, vi har nog alltid vetat att människan har behov. I mitten av 1900-talet så var det här väldigt populärt att forska kring människors behov, och den mest kända beskrivningen är den här Maslows behovstrappa, som liksom listar liksom att måste först måste man möta de här behoven för att sen kunna möta de här behoven för att kunna möta de här behoven. Det är en modell, den har sina fördelar, den har sina svagheter och så vidare. Men det blev liksom populärt att liksom beskriva människans behov på det här sättet. I Nya testamentet så finns det också uppenbara behov hos människor. Och Jesus möter människor och möter deras behov. Det finns många berättelser där mänskliga behov står tydligt i centrum för det Jesus gör. Och det kan vara på väldigt olika sätt och väldigt olika slag. Tänk på den gången då Jesus mättade tusentals människor som hade lyssnat på honom predika en hel dag eller en halv dag, vilket det nu var. Och de blev hungriga. Och han kunde genom att äta bröd och fisk genom ett under. Det är liksom ett grundläggande mänskligt behov. De blev hungriga och han mötte det behovet. Det behovet fanns ju där igen följande dag. Och följande dag och så vidare. Men sen finns det också behov som inte är fullt lika uppenbara, men kanske ännu mer grundläggande. Och om vi går till Lukas femte kapitel, så finns där återberättat samma händelse som Marie börjar i Markus 2 och läsa. Jag blev lite orolig, jag tänkte att nu håller hon min predikan. Men det är samma händelse där som inleds på lite olika sätt. Och i Lukas, jag läser från 5:17. En dag när Jesus undervisade satt några fariseer och laglärare som hade kommit från alla byar i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft att bota. Då kom några män som bar en förlamad man på en bår. De försökte komma in med honom och lägga ner honom framför Jesus. Men när de för folkmassans skull inte fann något sätt att komma in med honom gick de upp på taket och firade ner honom på båren mellan takteglen mitt framför Jesus. Jesus såg deras tro och sa: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. De skriftlärda fariserna tänkte: vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder utom Gud? Men Jesus förstod deras tankar och svarade dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Vad är lättast att säga? Du har fått förlåtelse för dina synder. Eller att säga: res dig och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder, säger jag dig. Och nu talar han till en lame: res dig, ta din bår och gå hem. Genast ställde han sig upp i allas åsyn, tog det som han legat på och gick hem medan han prisade Gud. Alla blev utom sig och häpnade och prisade Gud. Och de fylldes av fruktan och sa, det vi har sett idag är ofattbart. Alltså scenen är ju väldigt tydlig och illustrativ. Det är en hårt drabbad man som inte kan stå, inte kan gå. Kanske kan han inte röra sina armar heller, det vet vi inte. Men han klarar inte livet utan hjälp från andra. Och några av hans vänner bär fram honom på en bår till Jesus. Och runt Jesus så satt det fariseer och laglärare. Alltså djupt troende israeliter som ville lyssna till Jesus och förstå honom. För de hade sett att han hade Herrens kraft att bota. De var fascinerade. Men de hade inget direkt behov de kom med. Eller hade de det? Mannen på båren ligger framför Jesus. Behovet, hans behov är ju uppenbart. Så Jesus säger, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. What? Han skulle ju bota honom. Det var ju hela poängen. Eller? Och så blir det ett samtal, en diskussion som visar de närvarande och oss flera sanningar om mänskliga behov, om gudomlig kraft och om förlåtelsen. Bara Gud kan förlåta synder. Det sa den judiska tron och Jesus invänder inte mot det. Där har de förstått det helt rätt. Mannen behövde förlåtelse. Ja, det finns ju ingen som invänder mot det behovet, även om det inte var det behovet som de hade tagit dit honom för. Mannen behövde också ett fysiskt helande. Det var också ett behov. Det är ingen av de närvarande som förnekar det heller. Inte heller Jesus gör det. Förlåtelsens realitet kan ses i människors liv. För det som händer här, det är ju att Jesus gör två under. Han både förlåter synder och botar den här funktionshindrade mannen. Och det fysiska helandet blir ett bevis på att Gud, att Jesus också har den gudomliga förmågan att förlåta synder. För när man kommer nära Jesus i förlåtelsen så förändras livet. Och det förändras på många sätt. Kanske har du sett det i någon människas liv, i ditt eget liv. Att när man kommer nära Jesus, när förlåtelsen fångar in en, då förändras livet. I Peru, vi fick jobba som missionärer där några år, så fick vi se det. Hur en familj kunde förändras när Jesus kom in i familjens liv. Och särskilt tydligt var det om pappan kom med i kyrkan, fick ett möte med Jesus. För då kastades prioriteringarna ofta om väldigt tydligt. Mer av lönen gick plötsligt till mat på bordet och kläder till barnen. Och betydligt mindre till öldrickande med kompisarna. Och egna resor och annat. Nära Jesus förändrar livet. Men så viktigt att det också fick gå på djupet. Att inte bara förändra vanor och prioriteringar. Utan att det också får förändra hjärtat. Så som bara förlåtelsen gör. För att leva nära Jesus. I förlåtelsen. Det skapar en trygghet. Jag har berättat det här flera gånger, så säkert har någon av er hört det förut. Men det är en händelse som har format mig, så jag tar risken att berätta igen. När jag jobbade som AT-läkare på sjukhuset i Halmstad, det är ju mer än 20 år sedan nu, så hade vi AT-läkare en gång i månaden en samling med en psykolog där vi följde ett särskilt mönster, det heter Balint-grupp eller Balint-metod. Och vid de här samlingarna så fick vi ta upp olika situationer som hade något med läkarrollen att göra. Vi var ju unga, också jag varit ung. Vi var unga och skulle formas in i någon, i en läkarroll, i en yrkesroll. Så det var viktiga tillfällen. Och en gång så berättade jag vid ett sånt här tillfälle om att jag någon eller några dagar tidigare hade arbetat kväll på medicinakuten. 2009 så kom det in en äldre kvinna med lite oklara symptom och jag skulle sluta klockan 9:21. Suck. Omfattande journal, många mediciner. Så jag gick in till den här damen, kunde konstatera redan i dörren att hon skulle behöva stanna på sjukhuset. Så jag tog en mycket kort anamnes, sjukhistoria, återvände till läkarexpeditionen. Dikterade en inskrivningsanteckning, ringde till avdelningen och sa att hon var på väg upp. Skrev in hennes mediciner i datorn och på papper och på ett ställe till, för det var liksom inte så modernt systemet. Och jag meddelade sjuksköterskan ute i expeditionen att patienten var välkommen upp på avdelning 50 någonting, jag kommer inte ihåg vilken. Och redan 9:20 så kunde jag lämna arbetspasset, bara 20 minuter sen. Bra jobbat. Och sen slog det mig på väg hem. Jag hade inte sett henne. Hon, en äldre sjuk medmänniska, hade kommit till sjukhuset för att få hjälp. Och jag var hennes doktor där och då, men jag såg henne inte. Jag hörde, men jag lyssnade inte. Vilket misslyckande. Och det här berättar jag för mina kollegor och psykologen vid den här samlingen. Ett totalt misslyckande. Men vad hände? En efter en förklarade och försvarade det jag hade gjort. I all välvilja förstås. Du gjorde ju rätt. Hon behövde läggas in. Hon fick ju en bättre bedömning än du kunde göra av en överläkare dagen efter. Du hade jobbat sen förmiddagen. Självklart behövde du skynda på. Och jag försökte protestera. Jag sa att min uppgift som läkare är väl alltid att se människan först. Sjukdomen sedan. Att jag hade misslyckats. Att jag hade gjort fel. Och då bröt psykologen in. Och sa, ja, i sådana här fall så kanske man inte kan tala om att det finns någonting rätt eller fel. Och jag tror att tystna, jag minns inte helt, men hela mitt inre skrek. Det är klart jag gjorde fel. Och först senare, jag vet inte om det tog månader eller år, så förstod jag att för mig så var ett misslyckande förstås svårt. Och jobbigt, men förlåtligt. Jag lever ju varje dag på kunskapen om, tryggheten om att jag är förlåten. Det grundläggande behovet är fyllt. Mina kollegor, psykologen, saknar på något sätt den tryggheten att falla tillbaka på. De kände inte nådens skyddsnät. När alla mina egna krafter och föresatser inte räcker till. Vilken enorm trygghet att få vila i nåden, i förlåtelsen. Jesus, han berättar en berättelse om en person som misslyckats med allt. I en liknelse i Lukas 15. Där kan vi läsa om liknelsen om den förlorade sonen eller liknelsen om den gode fadern. En son som begär ur sitt arv, det vill säga han vill att pappan ska vara död eller som död och ger sig iväg och förlorar allt detta, förslösar allt detta aktivt. Och han är karriärmässigt på botten eller längre ner. Han är relationellt utfattig och han är materiellt utblottad när han kommer på. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kalla sin son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han steg upp och gick till sin far. Han har ingenting. Han förstår att han är värdelös. Och så kommer han att tänka på den trygghet han ändå haft. Fadern, kanske ändå kunde jag få slava där hemma. Och medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarma sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa: "Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son." Men fadern sa till sina tjänare: "Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen." Och festen började. Förlåtelsen som sprang ur faderns kärlek förändrade allt. Och så är det fortfarande. Förlåtelsen nära Jesus förändrar allt. Inte alltid materiellt och sällan karriärmässigt kanske, men relationellt och existentiellt så finns det ingen större eller mäktigare kraft än nåden och förlåtelsen. För den kan lösa dilemmat med att vara människa i den här världen. I faderns närhet förändrades allt för sonen. I Gud faders närhet genom Jesus förändras allt för mig, för dig. Vi ska förstås försöka att alltid göra rätt. Förstås göra vårt bästa. Trots att vi vet att vi kommer misslyckas och falla. Och vore det inte för förlåtelsen så tror jag inte jag skulle våga gå ur sängen på morgonen. Jag ska snart avsluta här, men vill lyfta fram ett exempel till från Lukas evangeliet. Det handlar om att svara på förlåtelsen, gensvara på förlåtelsen. Jesus bjuds hem i Lukas 7 av Simon som var farisé. Det var säkert ett viktigt tillfälle för Simon att få bjuda hem Jesus. Att dela måltid betyder mycket i Israel. Och så in där i huset så kommer det en kvinna. Hon går fram till Jesus. Hon gråter. Tårarna rinner ner från hennes kinder, ner på Jesu fötter. Hon torkar av fötterna med sitt långa hår och smörjer Jesu fötter med väldoftande balsam. Simon känner igen kvinnan. Tänker att om Jesus hade vetat vem hon var så hade han aldrig tillåtit henne att röra vid honom. Om han var en profet då skulle han veta. Och Jesus vet. Och han vänder sig till Simon och säger: "Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått litet förlåtet älskar lite." Och sen sa han till henne: "Dina synder är förlåtna." Svaret på förlåtelse är inte förlåtelse tillbaka. För Jesus behöver ju inte förlåtelse. Svaret på förlåtelse är kärlek. Så är det också med kärleksspråk. Om jag har gåvor, jag sa det som kärleksspråk. Om jag får en gåva och vill visa tillbaka min kärlek, så är det inte säkert att jag ska ge en present tillbaka. För den som har gett mig den här gåvan kanske uppskattar något helt annat. Och svaret på Jesu förlåtelse, det är kärlek. Den som fått mycket förlåtet, fått uppleva kärleken i förlåtelsens form, kan älska tillbaka. Och inte bara tillbaka utan också vidare. För nära Jesus i förlåtelsen betyder att du kan gå vidare i livet varje dag. Förlåten och älskad. Och nära Jesus i förlåtelse betyder att du kan gå vidare i livet och älska, tjäna och föra förlåtelsen vidare. Genom att förlåta andra och peka på honom som är nådens källa. Där på andra sidan väggen i hyreshuset, fanns det någon där? Det får jag aldrig veta. Gud finns. För dig och för alla. Förlåtelsen finns för dig och för alla. Omvänd dig och tro evangeliet. Omvända sig, att vända sig om. Det kan ju vara liksom att ligga i sängen i hyreshuset men titta bort från väggen. Och när väggen försvinner kan jag ligga kvar på den sidan. Eller så kan jag vända om och se den större verkligheten. Nådens och förlåtelsens verklighet nära Jesus. Amen. Tack käre Jesus för din död på korset och din uppståndelse. Det du vann i din kärlek för oss, för mig och alla människor. Nåden och förlåtelsen. Tack för att du låter den strömma över oss, in i oss, in i våra liv. Låt det också få strömma genom oss vidare till andra. I Jesu namn. Amen.